Nu vandrar vi vägen uppåt emot, som vi kallar för Mellangård. Och det är den byggnaden som ligger, som där är portvalv som man kör igenom för att komma upp till själva slottet. Så får vi tala lite om slottet och dess invånare som där fanns på den tiden som man var mest på slottet. Och det var väl mina barnår, ungdomsår och när friarinnan och kammarherren var i sina kraftsdagar. Där var livrörelse, gott om tjänstfolk och mycket med gäster. Och det gjorde mycket för sitt folks trevnad. På alla vis och sätt så tänkte de på dem när det var någonting. Jag vet bara hur marskalken fyllde 50 år. Då bjöds hela tjänstepersonal, statar och alla de andra tjänstemännen på middag. Och den avås faktiskt i gamla loglängan, Långelo som vi kallar. Jag var ju inte så gammal den gången, men jag kommer gott ihåg hur nöjda alla de var. De blev trakterade, som på den tiden skulle ju alltid vara soppa. Och så fick de väl någon stek och så fick de ju efterrätt och så var det samkväm vid kaffe och oftast även fotografering. Och det hade ju många sen som minne. Och då var det ju, pratade de ju med sitt härskap och de pratade sinsemellan och alla hade roligt. Det var många sådana tillställningar för folket och sen, jag kan inte komma ihåg alla, men sen var det när de firade silverbröllop och det var 1909, då inbjöds även alla. Och då var även torpar och de mindre, ja, både torpar och andarturer var bjudna. Och då var det även middag. Och den serverades i det då nybyggda garaget. Det är ju numera delat i två hälfter, men det var ju stort ifrån början. Och där var dukat vackert och prytt med grönt och blommor. För silverbröllopet var i september månad, så att där fanns ju blomsterprakt. Och då var även middag. Och sen kaffeservering. Sen blev det stor fotografering nere i parken. Och där har jag faktiskt ett stort sånt fotografi som visar både det här skapet själva och alla de gästerna som de hade för folket. Det var många sådana tillfällen som de blev bjudna. En sed fanns också att på hovmarskalkens födelsedag, han fyllde år den 5 augusti, då var det regel att en liten intim krets blev bjudna fram på kaffe i trädgården. Den serverades alltså ute i parken. Det var inte alla som blev inbjudna, utan det var vissa personer som hade haft med Tor att göra. Och däribland var min gamla mormor, en trägen bjuden gäst. Jag har förut glömt och sagt vad hon heter, men hon heter Bengta Axberg. Men att även jag var med många gånger på dessa kaffestunder. Så man har ju gott minne av det. Detta fortsatte för er innan. I många år i följd efter hovmarskalkens bortgång. Hon tyckte det var en tradition som skulle fullföljas. Och det var det säkert för dem som arbetade på omkring där att de blev inbjudna till detta och ihågkomna. För de hade ju lite gammalt prat om hur det hade varit förr och de utbytte sina förtroende med varandra. Och det var ju naturligtvis roligt. Och så var det att jag kan nämna särskilt under baltiska sommaren. Då var det mycket, mycket gäster som kom till Torup. Och det var stora kongresser, både svenska och utländska. Och ofta så bjöd ju friarinnan dem hem till Torup. Och det var ju sommar, så det blev kaffe och spettkaka. Och då blev det dukade långbord upp i den gången som vi kallade för valnötsgången. Som gick ifrån Mellangård och ut till Ekot. Där var många festliga bord dukade. Och då skulle vi yngre flickor, tillika med personalen på slottet, iklädda våra herrestrakter, hjälpa till att servera. En gång så var till och med prinsparet Karl, de var gäster på Torup. Och de var med och pratade med folket. Och det var ju naturligtvis roligt både för alla som deltog i denna kaffefest. Ibland var det mindre kaffefester. Och det blev där dukat i hela slottet, i olika salarna där. Och då blev det så ordnat att friarinnan hade liksom två värdinnor vid varje bord. Och jag vet att jag har också tjänstgjort som värdinna mer än en gång vid sådana serveringar. Och naturligtvis skulle vi här ha sträckt den på. En gång var det bara fransmän som var bjudna dit på denna stora kaffefest. Och det var många andra sådana tillfällen. Alla kan jag ju faktiskt inte komma ihåg. Mer än att jag får väl nämna det när det var silverbröllopet. Så hade ju först en gudstjänst i matsalen innan att de intog middagen. I samband med slottet och härskapet vill jag nämna detta, att frärinnan hon ivrar ju mycket för att de unga flickorna de skulle kunna lära sig någonting. Det är många kurser som hon ordnade och betalade och kallade oss unga flickor till. Vi fick gå till slottet och lära oss att sy hålsöm, alltså gammal hålsöm. Och vi fick lära att knippla, hon höll knippelkurser. Vi hade en gammal gumma som hon hittade Anna Gudmundsson, men hennes namn var Anna Lärka i regel. Hon kom ner ifrån Tostrup och hon var på Torup mer än en gång och hon bodde där långa tider. Och vi lärde att knippla skånska spetsar av henne, alltså inte vadstena utan skånska spetsar. Och det var en kurs som föräldrarna ordnade. Förmiddagen så möttes vi som bodde fram vid Torup, vi möttes genom gästrummen på Torup. Och de som bodde utåt bara och där, de fick gå till skolan. Och det var vävkurser som hon anordnade. Och jag vet att vi arbetade med liv och lust och vi skulle väva och lära oss både den ena sorten och den andra. Både flamskvävnad och väva dräll och dukagång och krabbasnår. Alla dem. Och jag vet vi var mycket intresserade vi som deltog i det. Och då och då så kom frärinnan på besök. Den lärarinnan vi hade som i vävnad, det var faktiskt fröken Billinge från Lund, biskop Billings dotter. Henne hade vi även som lärarinna när vi hade växtfärgningskurs. Den avhölls i Torups småskola och i hönshuset och även uppe hos inspektorens. Och han hette Stubendorf på den tiden som var inspektor där. I deras kök tronade de stora koppargrytorna som vi hade växtfärgen i och som vi sen skulle färga alla dessa olika dessa garner till många olika färger. Här plockades många sorter som vi hade och växtfärga i. Bland annat valnöt, blad hade vi och en del blommor som går till växtfärgningen och vi ut och plockade jung och färgade i. Det var en växtfärgningskurs som var en hel månad. Och vi samlades ju mest i skolan. Där hade vi ju bäst plats. Och vi var väl jag kommer knappt ihåg hur många elever vi var. Men vi var ju en del. Denna avslutning sluts med en utställning som kronprinsparet bevistade. Och sedan blev vi elever bjudna upp på kaffe på slottet. När det hela var över. Det var sådant som ungdomen hade att se framåt emot. Och det var en uppmuntran. Och de fick lära lite. På så vis. Alla hade ju inte tillfälle att kunna komma till läroanstalt. Och inte råd. Men på så vis så fick de ju lärdom. Man fick ju lära sig uppföra sig på samma gång också. Så det var ju lärdom på det viset med. Och så där uppe på slottet. Där var ju en stor tjänarstab. Där var städerskor. Där var ju mamseller. Elever i köket och köksflicka. Och där var betjänter och där var kammarjungfrur. Och där var barnsköterska. Var och en hade sin syssla. Och de skötte var och en. Visste vad en skulle göra. Och på så vis var det inte ständigt kommando. Jag var mycket på Torup. Och fick hjälpa till med många tillfällen. Och jag vet många gånger då var jag ganska ung. Det var kungliga gäster och de hade ju alltid extra personal med sig. Och denna personal skulle ju äta särskilt. Och då vet jag att jag fick alltid vara servitris till dessa. Och deras måltider avåts på mamsellens stora vardagsrum. Det var roligt att träffa dessa stockholmare som de mesta var och höra deras åsikter. Man tyckte ju nu kanske man var lite mindre värdig emot dem. Men allting gick ju. Man lärde sig av sådant. Det var sånt som behövdes för ungdomen när en annan växte upp. Där är mycket att tala om Torup. Men allt kan jag inte precis samla när jag sitter och pratar så. Och det blir liksom för mycket. Och så var det att jag har nämnt förut att de fick värmeledning på Torup 1911. Det var fel. Det var elektriciteten som kom till Torup 1911. Och det var ju en stor dag. Jag minns att min mor blev särskilt tillsagd hon skulle få komma fram och se slottet i hela sin glans när det strålade ut ljuset från alla fönster ifrån källaren ända upp på vinden. Och det tyckte hon ju var någonting enastående klart. Då fick de elektriskt ljus på slottet och i några tjänstebostäder. De kunde ju inte få överallt, men så småningom så gick det till alla de som bodde nere i stadshusen och alla tjänstebostäderna runt omkring slottet. Det jag förut har pratat om. De fick elektriskt ljus. Och det var färdigt, låt mig säga, omkring 1917 så var det ljus överallt omkring själva slottet där framme i alla stugorna. Och det var ju en god sak. Kring 20-talet så kom värmeledningen till och det blev ju en lättnad för de många för att det blev ju varmt i slottet. Och det var ju många kalla trappor och korridorer som då blev uppvärmda som förut aldrig någon värme kom till. Inredningen i slottet är väl i det stora hela som det är idag. Det har inte ändrats mycket, något kanske, men det är inte, jo, det har blivit ändrat vid gästrummen. Det lät bli ändrat efter frärinnans bortgång. Det var väl under, ja, det fanns väl Amelie, hon levde, alltså dottern. Men att det har nog blivit senare. Det har jag inte sett i sin helhet, för att nu är man inte så mycket på slottet som man var förr. Det är en ny ordning och det blir inte så. Men i samband med detta så kan jag nämna, då var jag inte så gammal. Och det var 1900. Då firades det på Torup att de reste en sten. Och den står borta som vi kallar för Ekot. Där blev det rest en, där, jag vet inte om den stora stenbordet finns kvar. Men där var en platta i ett av träden och där stod Ekot, gamle barons plats. Det var en plats som man hade särskilt tyckt om att vara på. Och det hette gamle barons plats. Bakom detta står en sten och den är rest vid sekelskiftet 1900. Då var jag 6 år gammal så jag har ju minne av det. Hur det var kantat med marschaller. Gångarna ut emot detta där stenen skulle. För att den avtäcktes ju mitt i natten. Hur det sen gick till det har jag inte reda på för jag var inte någon 6 år så man förstod väl inte allt. Så en annan minne har jag. Och det var när kejsar Wilhelm han besökte slottet. Jag kan se vagnen framför mig där de sa att kejsaren satt. Men hur hela ceremonin förlöpte det kan jag däremot inte tala om. Men jag var faktiskt på slottet den gången han kom till Torup slott. Och det är väl antecknat någonstans i de gamla papperna. Jag tror det var 1899 som han var på slottet och besökte det. Där var ju många stora gäster under årens lopp. Men alla har man inte sett och inte pratat med. Men en del har man pratat med. För att återgå till Torups trädgård. För när man är uppe vid Mellangård så går man till höger. Och så uppåt slänten där. Där lät de bygga en stuga till sin dotter. Och ett trädgårdsparti med. Och det kalven fick namnet Ameliden. Det blev döpt Ameliden för flickans skull, för hon hette ju Amelie. Och det var så stort så att hon hade till och med nästan en hel servis där uppe, för där fanns spis. Så att de kunde, ja, där fanns spis i själva, det var ett rum och så en liten entré. Men hon hade hel och där lagades ju mat på barnvis och sen blev hon äldre. Och kusinerna kom och de hade mycket roligt. Så var det en vacker blomsterarrangemang med och gångar som hörde till denna avdelning. Hela denna backe som vi kan bli benämnd Ameliden. Där var gott om fruktträd. Gamla fina fruktträd med fina frukter. Och med gravensten och allt sådant. Sådana frukt som inte finns mera. Även en del plommonträd fanns där uppe. Och bigarotträd. Alltså där var mycket frukt i hela Torups trädgård. Och det var på olika ställen, men det var inom så kallad själva parken dessa anläggningar fanns. Nu får jag prata lite om inspektorsbyggnaden. Det var ju byggt som en inspektorsbyggnad och då fanns inte, där är ju en sidobyggnad, som vinkelbyggnad, den fanns inte från början. Men sen det blev arrendatorbostad så blev denna tillbyggd för att utöka bostaden. I den ena längan, i den ena halvan bodde så kallad inspektoren och den andra var där gårdskontor och andra extra rum som till exempel om det var någon De hade ju sådana som kom och kontrollerade mjölken och de skulle övernatta. Och innan jägaren var gift så hade han även rum där. I senare tid användes något av detta utrymme som en depå för Röda korset. För den blev flyttad. Den var först placerad uppe på Torups slott, denna Röda korsdepå. Men den blev flyttad och sen hamnade den på Mellangård. Och det var ju, som friarinnan får nämna det inom parentes när vi är vid slottet, att hon bildade ju en Röda korskår 1913. Och många av dessa saker som skulle höra till depån, de var sydda av folket här omkring. Dels av tjänstefolket. Och allihopa som kunde sy både på maskin och i hand. Och de stickade strumpor. Allt var stickat för hand. Och alla dessa kläder som blev sydda. Och den massa med handdukar och lakan. Allt var märkt. Detta blev sytt av befolkningen på Torup under friarinnans uppsikt. Jag vet här hemma syddes mycket. Jag var inte hemma alla år när detta kom till stånd. Men att min mor, hon var ju mycket, fick ju hjälpa till med mycket sådant. Den depån finns inte mer. Den blev flyttad ner till Klögerup. Och en hel del av dessa saker är numera utsålt. Som de har haft som auktionsvara på sina Röda korsmöten. Har de auktion. Och då har de sålt en hel del. Alltså, jag har till och med handdukar här. Som är märkta med bara Hyby Möllebergas initialer. Och Röda korset. Jag har inte tagit väck det för jag tyckte det var intressant att ha det. Det har jag köpt på denna auktion. Det var inom parentes detta och det var ett oerhört arbete som blev gångsatt för detta Röda kors. Och som jag säger, otaliga fester som blev gjorda för att få in pengar till att köpa allt detta. De sålde strumpor där men de var faktiskt inte himmelsäckade när de sålde dessa strumpor. Men de betingade ett stort, stort värde när de hade köpt dem här nere i Klögerup på en Röda korsauktion. Man förvånar sig bara. Men det var inte bara det, men alla de fester som friarinnan ordnade. Och det var så kallat gratis allting. Men vad som flöt in, det gick till Röda korset. Så det var ju en stor fång till slut. Hörmanschalken, han satte ju grundpengen till det ena. Om jag har rätt för mig så sa de att han skänkte 5000 kronor den gången att Röda korset grundades. Med säkerhet kan jag inte säga det utan det är genom hörsägen. Det är nog sant. För han var själv mycket intresserad av det. Det var sådant som fanns på Torup. Och alltid var det något sånt. Och då kan, om man berättar det nu för den folk som inte känner till, de tror än inte. Men det var ständigt något som kunde intressera och muntra upp. Och det behövdes kanske många gånger. Nu finns inte sådant. Nu är allting tyst.